Kapitel 5. Brev. Luce Theryn var där. Det var Rand övertygad om nu. Men i hans huvud hördes inte så mycket som en viskning som inte var hans egen. Resten av dagen försökte han tänka på andra saker, hur meningslösa de än var. Han fick nästan Berylane att tappa besinningen genom att ideligen komma och fråga om saker som hon var fullt förmögen att göra utan hans inblandning. Han var inte säker, men han trodde att hon började försöka undvika honom. Till och med Ruark började se lite jagad ut när Rand för tionde gången ansatte honom om Shaido. De hade inte rört på sig och Ruark kunde inte se att det fanns någonting annat att välja på än att lämna dem i fred vid frändebarnets dolk eller jaga fram dem. Harrod Fell hade försvunnit någonstans, vilket Edrian var snabb att påpeka att han ofta gjorde, och stod inte att finna någonstans. När Fell förlorade sig i sina tankar hände det ibland att han gick vilse i staden också. Det var inte Edrians fel, inte hennes ansvar, men Rand lämnade henne skälvande av vrede. Hans humör skiftade likt åskmoln som drar fram över himlen. Han röt åt Maelan och Meringill tills de darrande och bleka lämnade honom. Fick Carlaver att gråta ohejdat och fick rent av Aniella att springa iväg med kjolarna uppdragna till knäna. När Amys och Sorrelle kom för att fråga vad han hade sagt till Aesedena röt han till och med åt dem. Med tanke på Sorrelles min när de skred därifrån misstänkte han att det var första gången någon någonsin hade höjt rösten mot henne. Allt berodde på att han visste att Luce Theryn verkligen fanns där, att han var mer än bara en röst. En man som gömde sig i hans eget huvud. När natten kom var han nästan rädd för att somna. Rädd för att Luce Theryn skulle ta kontrollen medan han sov. Och när han väl somnade var det med oroliga drömmar som fick honom att muttra och vrida sig. Första antydan om ljus i fönstren fick honom att vakna i ett virvar av trassliga, svettdränkta lakan med klibbiga ögon, en smak som av ett 6 dagar gammalt hästkadaver i munnen och värkande ben. De drömmar han kom ihåg hade alla handlat om att springa från någonting som han inte kunde se. Han kravlade sig upp ur den stora himmelsängen och tvättade sig vid den förgyllda kommoden. Eftersom himlen nätt och jämnt hunnit bli grå hade ännu ingen Guy Shine kommit med nytt tvättvatten. Men det från föregående kväll dög utmärkt. Han var nästan färdig med rakningen när han stannade upp med rakkniven mot kinden och stirrade på sig själv i spegeln på väggen. Han hade sprungit. Han hade varit säker på att det var de förlorade han flydde från i drömmarna, eller den svarte, eller Charmon Gaydon, eller kanske rent av Luce Theryn. Ack, så självgott. Draken återfödd skulle naturligtvis drömma om att vara förföljd av den svarte. Trots alla de gånger han sagt att han bara var Rand Althor verkade det som om han kunde glömma det lika lätt som alla andra. Rand Althor hade flytt från Elaine, från sin rädsla för att älska Elaine, precis som han flytt från sin rädsla för att älska Avienda. Spegeln gick i bitar och skärvorna regnade ner i tvättfatet av porslin. De bitar som satt kvar i ramen visade en sprucken bild av hans ansikte. Han släppte Shaidin, skrapade försiktigt bort den sista resten av tvålödder och vek omsorgsfullt ihop rakkniven. Ingen mer flykt. Han skulle göra vad han måste, men inte fly mer. 2 spjutjungfrur väntade i korridoren när han kom ut. Harrelin, en gänglig, rödhårig kvinna i hans egen ålder, sprang för att hämta de andra så fort han visade sig. Sheerid, en blond kvinna med muntra ögon och gammal nog att vara hans mor, följde honom genom korridorer där endast ett fåtal tjänare syntes till, förvånade att se honom så tidigt. När han var ensam med Sheerid brukade hon vanligtvis skämta på hans bekostnad. Några av skämten begrep han. Hon såg honom som en yngre bror som behövde hjälp för att inte bli allt för stursk. Men hon märkte vad han var på för humör denna morgon och sa inte ett ord. Däremot tittade hon föraktfullt på hans svärd, men bara en gång. När Dera och resten av jungfrurna kom i fatt dem innan de hunnit halvvägs till salen där han brukade färdas och var lika snabba att anpassa sig till hans tystnad. Detsamma gällde majenarna och svartögonen som bevakade dörren med de fyrkantiga, snidade ornamenten. Rand trodde att han skulle kunna lämna Carraine utan att någon sa ett ord, tills en ung kvinna i den rödblå klädnad som bars av Berylanes personliga tjänare rusade in och neg djupt just som han skapade portöppningen. Majens första dam sände detta, flämtade hon, och räckte fram ett brev med ett stort grönt sigill. Tydligen hade hon sprungit hela vägen medan hon försökte hitta honom. Det är från havsfolket i snåddraken. Rand stoppade brevet i rockfickan och steg in genom portöppningen utan att bry sig om kvinnans fråga om han ville svara på brevet. Tystnaden passade honom denna morgon. Han drog tummen över dragspirans snidade skaft. Han skulle vara stark och hård och lämna all denna självömkan bakom sig. I och med ankomsten till stora salen i Caimlin fanns åter Alanna i hans huvud. Här var det fortfarande natt, men hon var vaken. Det visste han lika säkert som han visste att hon grät och lika säkert som han visste att hennes tårar slutade så snart han hade stängt portöppningen bakom den sista av spjutjungfrurna. Ett litet nystan av trasiga, outläsliga känslor fanns kvar i hans bakhuvud, men han var ändå säker på att hon var medveten om hans återkomst. Utan tvekan spelade hon och det band hon knutit till honom en roll för hans flykt. Men nu accepterade han bandet även om han inte tyckte om det. Detta fick honom nästan att skrocka bittert. Han var så illa tvungen att acceptera det eftersom han inte kunde göra någonting åt det. Hon hade bundit en tråd vid honom. Bara en tråd. Ljus. Måtte det inte vara mer än så. Och det borde inte innebära några bekymmer om han inte lät henne komma tillräckligt nära för att göra tråden till ett koppel. Han önskade att Thom Marilyn varit där. Thom visste förmodligen allting om väktare och deras band. Han ägde de mest överraskande kunskaper. Nåväl, han skulle hitta Thom när han hittade Elaine, och så var det med den saken. Med Shaidin gjorde han ett lysande klot, eld och luft, för att lysa upp vägen ut ur tronsalen. De döda drottningarna som gömde sig i skuggorna högt ovanför hans huvud besvärade honom inte det minsta. De var bara bilder av målat glas. Detsamma kunde däremot inte sägas om Avienda. När de kom fram till hans gemak skickade Nandera bort alla spjutjungfrurna utom Jelani, och de båda följde med honom in för att titta igenom rummen medan han med kraften tände lamporna och slängde dragspiran på ett litet bord som hade betydligt färre förgyllda partier än det skulle ha haft i solpalatset. Alla möblerna var sådana, med mindre guld och mer sniderier, oftast föreställande lejon eller rosor. Golvet täcktes av en enda röd matta med konturen av rosor invävda med guldtråd. Han betvivlade att han skulle ha hört spjutjungfrunas mjuka steg om han inte haft Shaidin i sig. Men innan de hunnit mer än halvvägs genom förmaket kom Avienda ut från det fortfarande mörka sovrummet med håret i vild oordning och sin slidkniv i handen och utan en tråd på kroppen. När hon fick syn på honom blev hon stel som en pinne och försvann tillbaka samma väg som hon kommit, nästan springande. Ett litet ljus visade sig i dörröppningen, en tänd lampa. Nandera skrattade tyst och utbytte en road blick med Jelani. Jag kommer aldrig att begripa mig på Eil, muttrade Rand och sköt bort urkällan. Det var inte så mycket det att spjutjungfrurna fann situationen lustig. Sina förhoppningar att kunna förstå Ale-humor hade han gett upp för länge sedan. Nej, det var Avienda. Hon tyckte uppenbarligen att det var väldigt roligt att klä av sig inför honom när hon skulle lägga sig. Men så fort han skymtade så mycket som en naken ankel som hon inte själv valt att visa, blev hon som en skollad katt. För att inte tala om att hon la skulden på honom. Nandera skrockade. Det är inte Ale du inte begriper dig på, utan kvinnor. Ingen man har någonsin förstått kvinnor. Men, å andra sidan, sköt källan in, är mycket enkla att förstå. Han stirrade på henne. Hon hade ungflickshullet kvar på kinderna och rodnade lätt. Nandera verkade nära att brista i skratt. Döden, viskade Luz Tharyn. Rand glömde allt annat. Döden? Vad menar du? Döden kommer. Vad då för död? Frågade Rand uppfordrande. Vad pratar du om? Vem är du? Var är jag? Rand kände sig som om en hand slutit sig om hans hals. Han hade varit säker redan innan, men det här var första gången Luz Tharyn hade sagt någonting till honom. Någonting som tveklöst var riktat till honom. Jag är Rand Althor. Du är inuti mitt huvud. Inuti? Nej, jag är mig själv. Jag är Luz Tharyn Telamon. Jag är jag. Skriket tonade bort i fjärran. Kom tillbaka, ropade Rand. Vad då för död? Svara, bränner dig. Tystnad. Han skruvade besvärat på sig. Det var en sak att veta, men att ha en död man som talade om döden inuti sig fick honom att känna sig oren. Som en fjäderlätt beröring av Sidins smitta. Någonting rörde vid hans arm och han var nära att gripa efter urkällan igen innan han insåg att det var Avienda. Hon måste ha dragit på sig kläderna i en rasande fart. Och ändå såg hon ut som om hon ägnat ett par timmar åt att ordna varje hårstrå som hon ville ha det. Folk sa att Ale aldrig visade några känslor. Men det var bara att de var mer reserverade än folk i gemen. Det gick att utläsa lika mycket ur deras ansikten som ur någon annans om man bara visste vad man skulle titta efter. Avienda slet tydligen mellan oro för honom och en önskan att vara arg. Hur är det fatt? Frågade hon. Jag bara tänkte, sa han. Vilket var nog så sant. Svara mig, Luz Tharyn. Kom tillbaka och svara mig. Hur hade han kunnat tro att tystnad passade denna morgon? Dessvärre tog Avienda honom på orden. Och om det alltså inte fanns någonting att vara orolig över, hon satte händerna i sidorna. Det var åtminstone en sak han visste om kvinnor. Så må de vara från Ejlöknen, Tjufloden eller vad som helst. När de satte händerna i sidorna var det fara och färde. Han hade inte behövt besvära sig med att tända lamporna. För glöden i hennes blick var tillräckligt het för att lysa upp rummet. Du försvann utan mig igen. Jag lovade de visa att stanna hos dig tills jag måste fara. Men du bringar mitt löfte om intet. Du har tåg till mig för detta, Rand Althor. Nandera, från och med nu måste jag få veta vart han ska bege sig och när. Han kan inte tillåtas försvinna utan mig om jag ska kunna följa honom. Nandera tvekade inte ett ögonblick utan nickade och sa: Det ska bli som du vill, Avienda. Rand vände sig mot de båda kvinnorna. Vänta nu lite. Ingen ska få kännedom om vart jag beger mig utan min tillåtelse. Jag har gett mitt ord, Rand Althor, sa Nandera tonlöst. Hon såg honom i ögonen och visade inga tecken på att ge med sig. Och det gör jag med, sa Jelani med lika allvarlig ton. Rand öppnade munnen men stängde den igen, fördömda Gieto. Det skulle förstås inte hjälpa att säga någonting om att han var Kara Karn. Avienda verkade mild förvånad över att han hade protesterat överhuvudtaget. Som hon såg det var saken uppenbarligen utagerad. Han vred besvärat på axlarna, men inte på grund av Avienda. Känslan av orenhet fanns kvar och starkare nu. Kanske hade Luce Tharyn kommit tillbaka. Rand ropade tyst på honom men fick fortfarande inget svar. Det hördes en knackning på dörren, tätt följd av husmor Hafor, som neg djupt i vanlig ordning. Överpigan visade naturligtvis inga tecken på att vara besvärad av den tidiga timman. Oavsett vilken tid på dygnet det var såg Green Hafor alltid ut som om hon just klätt sig. Ers nåd draken, det har anlänt personer till staden vilkas ankomst först Bashir ansåg att ni skulle meddelas om snarast. Hennes nåd Aemlyn och hans nåd Callahan kom vid middagstid igår och är inhysta hos först Pelivar. Hennes nåd Arathel kom en timme senare med ett omfattande följe. Först Barrel och först McCarran samt hennes nåd Sergasse och hennes nåd Negara anlände vid olika tidpunkter under natten, med bara ett fåtal följeslagare vardera. Ingen av dem har än så länge gjort sin närvaro känd i palatset. Det sista sa hon med samma ton som resten, utan att på något sätt visa vad hon ansåg om det. Det var goda nyheter, sa Rand, och det stämde. Vare sig de hade gett sig till känna eller ej. Aemlyn och hennes make Callahan var nästan lika mäktiga som Pelivar, och Arathel besatt större makt än någon annan, utom Dailin och Luan. De andra tillhörde mindre betydande adelshus, och av dem var det endast Barrel som var överhuvud för sitt hus. Men nu började ändå de ädlingar som satt sig emot Gabriel att samlas. Åtminstone var det goda nyheter om han lyckades hitta Elaine innan de bestämde sig för att försöka ta Caimlin från honom. Husmor Hafor betraktade honom ett ögonblick innan hon räckte fram ett brev med ett blått sigill. Detta kom sent igår kväll i snådraken, levererat av en stallpojke. En smutsig stallpojke. Havsfolkets vågfru var inte särskilt glad över att ni hade försvunnit när hon kom till sin audiens. Den här gången hördes ogillandet tydligt i hennes röst. Men det gick inte att avgöra huruvida det var riktat mot vågfrun Rand som hade missat audiensen eller sättet som brevet hade levererats. Han suckade. Han hade helt glömt havsfolksdelegationen i Caimlin. Det påminde honom om det brev han fått i Carhane och han drog fram det ur fickan. I både det gröna och det blå vaxet fanns samma sigill stämplat. Men han kunde inte urskilja vad det skulle föreställa. Det såg ut som två flata skålar med en tjock, sirlig linje som löpte från den ena och genom den andra. Båda var adresserade till Coramore. Vem eller vad det nu kunde vara. Han själv antog han. Kanske var det havsfolkets namn på draken återfödd. Han bröt det blå sigillet först. Det fanns ingen inledande hälsning och det liknade sannoliken inget annat brev riktat till draken återfödd som Rand hade sett. Om det är ljuset till behag återkommer ni kanske till Caimlin så småningom. Imedan jag har färdats långväga för att träffa er kan jag kanske finna tid för att göra det när ni kommer tillbaka. Shaida din Pered Svartvinge av Kartelars klan, vågfru. Det verkade som om husmor Hafor hade rätt. Vågfrun var inte särskilt glad. Innanför det gröna sigillet fanns ett brev med nästan lika skarp formulering. Om det är ljuset till behag tar jag emot er på däcket till bränningen så snart det passar er. Harin din Togara, två vindar. Av Shordains klan, vågfru. Är det dåliga nyheter? Frågade Avienda. Jag vet inte. Han stod och tittade på breven och var knappt medveten om att husmor Hafor släppte in en kvinna i palatsets rödvita livré och utbytte några lågmälda ord med henne. Ingen av dessa havsfolkskvinnor framstod som någon han gärna skulle tillbringa en timme med. Han hade läst alla översättningar av drakprofetian han kunnat komma över, och även om de tydligaste passagerna ofta var nog så dunkla kunde han inte minnas någonting alls som pekade på Athan Mir. På sina havsgående skepp och avlägsna öar kunde de kanske bli det enda folk som undgick att påverkas av honom och Tarman Gaydon. Han var skyldig denna Saida en ursäkt, men hon kanske skulle hålla till godo med Bashir. Bashir hade sannligen titlar så att det borde mätta även den fåfängaste. Jag tror inte det. Den vithåriga tjänarinnan sjönk ner på knä framför honom med böjd nacke och händerna lyftade för att räcka honom ännu ett brev, denna gång på tjockt pergament. Enbart hennes hållning kom honom att blinka till. Inte ens i Tyr hade han sett någon krypa på detta vis, än mindre i Andor. Husmor Harfor såg missbelåten ut och skakade på huvudet. Den knäböjande kvinnan tog till orda, fortfarande med nedvänt ansikte. Detta brev har kommit till ers nåd, draken. Charlin, flämtade han. Vad håller du på med? Vad gör du i den där klänningen? Charlin vände upp ansiktet. Det såg helt förfärligt ut. Som en varginna som gjorde sitt allra bästa för att låtsas vara en hind. Det är det plagg som bärs av kvinnor som tjänar andra för pengar. Hon vickade på brevet med de fortfarande lyfta händerna. Jag fick befallningen att säga att detta just kommit till hans nåd draken av en ryttare som gav sig av så snart jag tagit emot det. Överpigan lät höra ett irriterat ljud. Jag vill ha ett ordentligt svar, sa han, samtidigt som han ryckte åt sig det förseglade pergamentet. Hon får upp på fötter så snart det lämnat hennes händer. Kom tillbaka, Charlin. Charlin, jag vill ha ett svar. Men hon sprang med samma kraftfulla smidighet som någonsin i Cardin Shore, raka vägen till dörren och ut. Av någon anledning blängde husmor Harfor på Nandera. Jag sa ju att det inte skulle fungera, och jag sa att så länge hon bär palatset Rivre förväntar jag mig att hon ska göra palatset all heder. Så må hon vara Eil eller drottningen av Saldre. Hon neg, tog avsked från Rand med ett hastigt ersnådraken och stegade iväg, muttrande för sig själv om tokiga Eil-kvinnor. Han var beredd att hålla med. Han såg från Andera till Avienda och från Avienda till Jelani. Ingen av dem verkade det minsta förvånad. Ingen av dem såg ut som om de sett någonting som var på något vis anmärkningsvärt. Vill ni nu berätta vad i ljusets namn det är som försiggår här? Det där var Charlin. Först, sa Nandera, gick jag och Charlin till köksavdelningen. Hon tyckte att det kunde vara passande att skrubba grytor och liknande. Men där var en kar som sa att han hade alla kökspigor han behövde. Det verkade som om han trodde att Charlin skulle fara ihop med de andra. Han var inte särskilt lång, fortsatte hon, och visade strax under Rands haka, men lika bred. Och jag tror att han skulle ha erbjudit sig att dansa spjutdansen med oss om vi inte hade gått därifrån. Sen gick vi till kvinnan som heter Reen Harfor, eftersom det verkar som om hon är takfru här. Här kom en undrande min över hennes ansikte. En kvinna skulle antingen vara takfru eller ej. Någonting sånt som en överpiga rymdes inte i Eils tankevärld. Hon förstod inte, men till sist gick hon med på vårt förslag. Jag trodde nästan att Charlin skulle ångra sig när hon begrep att Reen Harfor ville ha henne att sätta på sig en klänning. Men naturligtvis gjorde hon inte det. Charlin äger större mod än jag. Jag skulle hellre bli tagen som Guy Shine av en nybliven Seadun. Jag, sa Jelani resolut, skulle hellre bli pryglad av min värsta fiendes förstebroder inför min mor varje dag i ett år. Nandera fick en ogillande min och det ryckte i hennes fingrar. Men istället för att använda handspråk sa hon högt. Du skryter som en Shido-flicka. Om Jelani varit äldre skulle dessa tre noga uträknade förolämpningar ha kunnat leda till bekymmer.
men istället knep hon ihop ögonen för att slippa se dem som bevittnat hennes skam. Rand drog fingrarna genom håret. Rean förstod inte. Jag förstår inte heller, Nandera. Varför gör hon så här? Har hon avsagt sig spjutet? Om hon har gift sig med en Andor-man. Märkligare saker hade hänt när han var i närheten. Så ska hon få tillräckligt mycket guld för att köpa sig en gård eller vad de nu kan vilja ha. Hon behöver inte bli tjänstekvinna. Jeremy slog upp ögonen igen och alla tre kvinnorna stirrade på honom som om det var han som blivit tokig. Charlin uppfyller sin tow, Randall Thor, så är vi ända bestämt. Hon stod väldigt rak i ryggen och såg honom rakt i ögonen som en god imitation av Amys. Fast för varje dag som gick var det allt mindre en imitation och allt mer hon själv. Det angår inte dig. Jelani visade sitt bifall med en eftertrycklig nick. Medan Nandera bara stod där och förstrött mönstrade en av sina spjutspetsar. Charlin angår mig, sa han. Om någonting skulle hända henne. Plötsligt mindes han den ordväxling han hört innan de begav sig till Shadar Logoth. Nandera hade anklagat Charlin för att tala med Guy Shine som till far Darus May. Varvid Charlin hade erkänt det och sagt att de skulle göra någonting åt det senare. Han hade inte sett Charlin sedan de kom tillbaka från Shadar Logoth. Men han hade antagit att hon var arg på honom och helt enkelt överlät arbetet med att bevaka honom åt andra. Han borde ha vetat bättre. Om man vistades bland Ael någon längre tid lärde man sig lite om G. Eto. Och spjutjungfrur var ännu kinkigare än någon annan, utom möjligen stenhundar och svartögon. Sen var det Avienda och hennes försök att få honom att bli Ael själv. Situationen var enkel, eller så enkel som nu någonting kunde bli när G. Eto var inblandat. Om han inte varit så upptagen av sig själv skulle han ha begripit alltihop från första början. Till och med en takfru kunde man påminna om vem hon var varje dag som hon gick i Guy Shines vita skrud. Det medförde stor skam, men var tillåtet och uppmuntrades till och med ibland. Men för medlemmar i 9 av de 13 krigarordnarna var en sån påminnelse en grav förolämpning, utom under en handfull olika omständigheter som han inte kunde dra sig till minnes. Far Darus May var definitivt en av dessa 9 ordnar. Det var ett av de få sätt man kunde ådra sig Cho till en Guy Shine, men samtidigt ansågs det vara den förpliktelse som var svårast att uppfylla. Charlin hade tydligen valt att uppfylla den genom att låta sig utsättas för en ännu större skam i Ails ögon än den hon själv utsatt Guy Shine-kvinnorna för. Det var hennes tåg och sålunda hennes sak att bestämma hur hon skulle uppfylla den. Hur länge hon skulle fortsätta med en syssla hon betraktade med djupaste avsmak. Vem kände tyngden hos hennes heder eller storleken på hennes förpliktelse bättre än hon själv? Inte desto mindre hade hon gjort vad hon gjort, bara för att han inte hade gett henne tillräckligt mycket tid. Det är mitt fel, sa han. Det var fel sak att säga. Jelani stirrade häpet på honom. Avienda rodnade. Hon inskärpte ideligen att det inte fanns några ursäkter inför G. Eto. Om man ådrog sig en förpliktelse mot en blodsfiende genom att rädda sitt barn så betalade man priset utan att knorra. Den blick som Nandera gav Avienda kunde i bästa fall kallas nedlåtande. Om du slutade dagdrömma om hans ögonbryn skulle du ha lärt honom att veta bättre. Aviendas ansikte blev mörkt av harm, men Nandera använde handspråket för ett hastigt meddelande till Jelani, som kastade bak med huvudet och skrattade, medan Avienda återgick till att bara se generad ut. Rand var nästan beredd på att hon skulle bjuda upp till spjutdansen. Nej, inte riktigt. Avienda hade lärt honom att varken de visa eller deras lärlingar gjorde sådant. Däremot skulle det inte förvåna honom om hon gav Nandera en örfil. Han skyndade sig att ta till orda för att förhindra någonting sånt. Eftersom det var jag som fick Sallin att göra vad hon gjorde, innebär inte det att jag har tro till henne. Tydligen var det möjligt att framstå som en ännu värre idiot än han redan gjort. På något sätt lyckades Avienda bli ännu rödare, medan Jelani plötsligt blev intresserad av mattan under sina fötter. Till och med Nandera verkade bli en smula förargad över hans okunnighet. Någon annan kunde upplysa en om att man hade tro, även om det ansågs förolämpande. Eller så kunde man bli påmind om det. Men om man frågade om det visade det att man inte visste. Nå, han visste vad han hade gjort. Han kunde börja med att befalla att Charlin skulle sluta med sin befängda tjänarmaskerad. Låta henne ta på sig sin karinsor igen och hindra henne från att uppfylla sin tro. Allt han kunde göra för att lätta på hennes börda skulle komma i kollisionskurs med hennes heder. Hennes tro, hennes val. Det låg någonting i det, men han kunde inte riktigt se vad. Han kunde kanske fråga Avienda. Senare, när det inte innebar att hon skulle dö av skam. Det syntes tydligt på alla tre kvinnorna att han hade skämt ut henne tillräckligt redan. Ljus, vilken röra. Han undrade hur han skulle kunna ta sig ur alltsammans och insåg att han fortfarande höll i det brev som Charlin hade gett honom. Han stack det i fickan, spände av sig svärdsbältet och la det på dragspiran. Sen tog han fram pergamentet igen. Vem skulle skicka ett brev till honom med en ryttare som inte ens stannade för att äta frukost? Det fanns ingenting skrivet på utsidan, inget namn. Så bara den nu försvunne kuriren kunde ha sagt vem det var ämnat för. Också detta sigill var präglat med en bild han inte kände igen. Något slags blomma stämplad i det rödvioletta vaxet. Men själva pergamentet var tjockt, av den dyraste sorten. Innehållet var skrivet med tunn, silig handstil och frambringade ett tankfullt leende på hans läppar. Kusin, detta är känsliga tider, men jag känner att jag måste skriva för att försäkra dig om min välvilja och uttrycka mina förhoppningar om att du ska gälda den med samma mynt. Var inte rädd, jag vet vem du är och erkänner dig, men det finns de som inte skulle se med blida ögon på den som närmar sig dig utan att låta det gå genom dem. Jag begär ingenting annat än att du bevarar mitt förtroende i ditt hjärtas lågor. Alejandra Maritha. Vad flinar du åt? Frågade Avienda och sneglade nyfiket på brevet. Kring hennes mun fanns fortfarande ett ilsket drag över vad han hade utsatt henne för. Det är bara trevligt att få höra från någon som uttrycker sig enkelt och redigt, sa han. Husens spel var enkelt jämfört med G.H.O. Namnet var nog för att han skulle veta vem avsändaren var. Men om brevet föll i orätta händer skulle det framstå som ett brev till en vän eller kanske ett varmt svar på en förfrågan. Alejandra Maritha Kigarin, signad av ljuset, drottning av Gelden. Skulle aldrig sätta en så förtrolig underskrift på ett brev till någon hon aldrig träffat och sannligen inte till draken återfödd. Hon var uppenbart orolig över vitrockarna i Amadishia och oroad av profeten Mashema. Han måste göra någonting åt Mashema. Alejandra var försiktig och tog inte större risker än nödvändigt med vad hon satte på pränt. Och hon påminde honom om att bränna brevet. Hans hjärtas lågor. Inte desto mindre var det första gången någon regent hade närmat sig honom utan att han satt svärdet mot strupen på riket i fråga. Om han nu bara kunde hitta Elaine och överlämna Andor till henne innan han blev tvungen att utkämpa ännu en strid här. Dörren öppnades sakta och han tittade upp, men han såg ingenting och återvände till brevet. Han undrade om han hade grävt fram allt som fanns att hitta i det. Han läste det igen och gned sig om näsan. Luce Tharyn och hans prat om döden. Han lyckades inte bli kvitt känslan av att vara smutsig. Jelani och jag tar våra poster i korridoren, sa Nandera. Han nickade tankspritt över brevet. Thom skulle förmodligen bara behöva en hastig blick för att hitta ett halvdussin saker som han hade missat. Evienda la handen på hans arm, men drog hastigt undan den igen. Rand Althor, jag måste prata allvar med dig. Plötsligt gick sambandet upp för honom. Dörren hade öppnats. Han kände en lukt av smuts. Det var inte bara någonting han kände, men det var inte riktigt en lukt heller. Han släppte brevet, sköt ifrån sig Avienda så hårt att hon föll omkull med ett förskräckt rop. Men borta från honom, borta från faran. Allting verkade plötsligt gå långsammare och grep Sidin samtidigt som han snodde runt. Nandera och Jelani hade just börjat vända sig för att se vad som hade fått Avienda att ropa. Rand var tvungen att anstränga sin syn för att se den reslige, gråklädde mannen som ingen av spjutjungfrurna såg fast han gled förbi dem helt nära, med sin mörka, livlösa blick fäst vid Rand. Trots att Rand koncentrerade sig ville hans blick hela tiden glida bort från den grå mannen. Det var vad han var, en av skuggans lönnmördare. När brevet nådde marken blev den grå mannen varse att Rand hade sett honom. Eviendas rop ekade fortfarande mellan väggarna och hon hade just börjat studsa tillbaka upp efter att ha satt sig hårt på golvet. En kniv uppenbarade sig i den grå mannens hand i ett lågt grepp och han störtade framåt. Rand virade nästan föraktfullt in honom i slingor av luft och en tjock eldkvast sköt fram över hans axel och borrade ett hål i den grå mannens bröst, så stort att man kunnat köra en knuten näve igenom det. Lönnmördaren dog innan han hann röra sig. Huvudet föll åt sidan och ögonen stirrade på Rand, inte mer döda än de varit tidigare. Vad det än var som gjort den grå mannen så svår att se höll inte i sig när han var död. I döden var han plötsligt lika synlig som någon annan. Avienda, som just börjat samla sig på golvet, gav ifrån sig ett förskräckt pip och Rand kände på gåshuden på sina armar att hon omfamnat Sidar. Nandera gjorde en handrörelse mot slöjan med ett avhugget utrop och Jelani lyfte sig in till hälften. Rand lät liket falla, men höll kvar Sidin när han vände sig mot Tame som stod i dörren till hans sovrum. Varför dödade du honom? Den hårda kylan i hans röst kom sig bara delvis av tomrummet. Jag hade fångat honom. Han kunde ha berättat någonting. Kanske till och med vem det var som skickade honom. Och vad gör du här? Varför smyger du dig in genom mitt sovrum? Tame promenerade in, fullständigt obesvärad. Klädd i en svart rock med broderade drakar i guld och blått som slingrade sig upp längs ärmarna. Avienda kravlade sig upp på fötter. Och trots att hon höll Sidar syntes det på hennes blick att hon var lika beredd att använda kniven hon höll i handen mot Tame som att sätta tillbaka den i slidan. Nandera och Jelani hade dragit upp sina slöjor och stod på helspänn med spjuten redo. Tame tog ingen notis om dem och Rand kände hur kraften lämnade mannen. Tame föreföll inte ens besvärad av att Rand fortfarande var uppfylld av Sidin. Det karaktäristiska halvleendet krökte hans läppar när han kastade en blick på den döde grå mannen. Otäcka figurer, de själlösa. Vem som helst skulle ha ryst vid blotta tanken, men inte Tame. Jag kom till er balkong via en portöppning därför att jag har nyheter som jag trodde ni skulle vilja höra omgående. Någon som lär sig för snabbt, frågade Rand och halvleendet blixtrade åter till på Tames anlete. Nej, inte någon av de förlorade i förklädnad. såvida han inte har lyckats maskera sig som en pojke som är knappt 20 år fyllda. Han heter Jaharnarishma och han har gnistan, även om den inte har visat sig ännu. Den brukar göra det senare hos män än hos kvinnor. Ni borde komma till skolan. Ni skulle bli förvånade över de förändringar som skett. Rand tvivlade inte på hans ord. Jahar var inte ett namn som hörde hemma i Andor. Såvitt han visste fanns det inga begränsningar för hur långt man kunde färdas. Och det verkade som om Thames rekryteringsturer fört honom långväga. Han sa ingenting utan tittade bara på liket på mattan.